This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkommen till Lilla Namostad. Jag är stadsplanerare på Ramböll där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Och just det, vi har ju också kul här. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Brady, tack för att du är här idag. Superroligt.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och så kul att träffa dig på riktigt.
Ja, exakt. Vi har bara träffats digitalt faktiskt. Ja. Brady, du är arkitekt, lärare och forskare med en PhD i kritiska studier. Är det som man säger på svenska? Critical studies.
Ja.
I arkitektur på KTH. Du är också en kandidat från Virginia Tech i USA och läst genus på Stockholms universitet. Och så har du också jobbat i USA, Sverige och Schweiz.
Yes.
Och när jag läser det här om dig så tänker jag så här, hur har du hunnit med allting? Wow.
Egentligen så har jag inte gjort som man ska. Jag har jobbat med det som är roligt och inte följt en karriärsplan. Mm. Så jag har gjort lite allt baklänges kan man säga. Jag har jobbat som arkitekt först och tänkte att jag skulle bli praktiserande arkitekt. Och det upptäckte jag, även om jag jobbade på roliga kontor, så upptäckte jag att det här var inte riktigt kontorsjobb och inte riktigt min grej. Mm. Och jag saknade idéerna som man jobbade med i skolan, och jag fick chansen att undervisa och tyckte det här ska jag hålla på med. Mm. Älskade det. Och egentligen sa jag innan jag utbildade mig, jag ska aldrig bli lärare, för hela min familj är lärare. Och det var det som var roligast. Sen undervisade jag jättelänge och hade ingen tanken om forskning. Och när jag tog en paus och pluggade genusvetenskap, då blev jag intresserad av teori och forskning. Och när jag kom tillbaka till arkitekturskolan så tänkte jag, okej, men nu kanske jag ska ta en PhD. Mm. Så det gick lite så här baklänges. Jag gjorde PhD jättesent. Jag var jättegammal jämfört med mina polare. Jag följde efter det som var roligast att jobba med, helt enkelt. Jag kommer från Mechanicsville, Maryland.
Maryland.
Ja. En liten stad. Verkligen. Jag tror att jag kollade upp det motsvarande Jokkmokk. Mm. Så det är väldigt liten. Ute på landet, helt enkelt. Och jag tror, jag vet att vi här pratar om staden, du pratar om staden, men jag känner mig som en småstadsperson fortfarande, och jag har aldrig bott in i stan. Så jag känner att jag inte har samma relation till staden som alla som bor här, tror jag.
För du bor i Tensta nu, vilket också är som en liten egen stad.
Ja, alltså jag känner att jag bor utanför Stockholm och förorten, speciellt under pandemin, har blivit som en småstad. Jag känner när jag är i stan och jobbar, så fort jag sätter mig på blå linjen, då är jag nästan hemma. Mm. Så det känns som där börjar hemmet, och sen när jag kommer hem, det är bort från allt som är stad egentligen.
För Tensta är också en plats med väldigt mycket socialt kapital. Och jag tänker så här, för mig handlar mycket om vårt vuxna perspektiv som vi tar med oss i vårt yrke. Om vad man har lärt sig om människor från sin bakgrund. Och vad man har för människosyn och vad man har för ideologi. Och vi är alltid subjektiva. Även om man försöker prata om någon slags objektivitet när man jobbar med arkitektur eller stadsplanering. Men hur liksom hamnade du i Stockholm och varför arkitektur kanske var någonting som du hade tänkt på innan?
Jag hamnade i Stockholm för att min före detta partner var svensk. Följde med hit och hamnade i Tensta för att min partner hade gjort ett projekt där ute. Och vi hade inga kontakter, vi var inte i bostadskön. Så vi fick chansen att bo i ett projekt i Tensta. Så där kom jag till Tensta i 1998. Har blivit kvar. Sen när relationen var över så köpte jag en lägenhet där ute. För att det var där jag kände mig hemma. Det har blivit den enda, jag måste säga, den enda community jag känner i Stockholm. Jag tycker det är jättesvårt i Stockholm att komma utifrån. Min lilla gård är jättefint. Vi har en väldigt livlig gård och känner många grannar och barnen ute på gården. Jag är den crazy cat lady som, du vet, går ut med katten i koppel. Och jag lär känna alla barn och ser dem växa upp. Så jag har blivit lite hemma där.
Vad fint. Ja. Varför tror du man aldrig får höra om den bilden när man hör Tensta?
Jag ser många som jobbar med förorten.
Inom citattecken.
Och kommer ut dit för sitt projekt, du vet, två gånger. Men inte ser, alltså de lever inte där. De kanske inte kommer nära folk på det sättet. De kanske kommer in i en organisation eller konstprojekt eller någonting som händer och sen går de. Men jag tror att det, alltså visst, det finns problem också. Det är väldigt mycket fint där. Jag kan säga att jag tycker om att gå in i affären och ha, du vet, kvinnan bredvid säger åt mig, du ska köpa den, inte den, du vet. Och det händer inte så mycket i Stockholm, har jag känslan. Alla mina vänner, det enda som är kanske dåligt för mig att alla mina nära vänner bor i stan eller söder om stan. Och det är långt. Och det är inte så mycket som drar i Tensta förutom att jag bor där. Så att oftast är det jag som måste resa in. Fast jag hade en besök igår. Jag vet inte. Jag tror att folk kommer ut och jag ser även projekt när jag är på jobbet och ser forskningsprojekt om förorten. Det är en helt annan bild än jag har. Jag blir lite upprörd när alltid det börjar med det här ser inte som Sverige. Alltså det här ser inte ut som Sverige. Och jag säger, men det är Sverige. Och de flesta i bilden är född i Sverige.
Precis. Så. Men det är ofta så, i alla fall i våran bransch eller i andra branscher också, att förorten alltid är ett projekt.
Ja.
Det är någonting man tar sig an.
Ja.
Men det sker liksom inte, jag tror det också kan bero på att det sker inte möten på lika villkor.
Nej.
Blir det att det alltid är en syn utifrån. Att man aldrig får den bilden inifrån. Men mycket av ditt arbete handlar också om queer och intersektionell feminism. Vi ska prata lite mer om det, men jag undrar lite så här, hur hade det varit för dig att vara feminist i Mechanicsville jämfört med i Tensta eller i Stockholm?
Jag vet inte. Jag tror att, alltså, som jag gissar, som många har varit feminist längre än jag har förstått att jag är feminist. För mig var det väldigt sent uttalat. Alltså, jag tror att jag fattade eller hade den här jaha vid 30 års åldern. Efter, på grund av mina studenter som var så medvetna. Men innan, visst har jag handlat som en feminist, tror jag. I Mechanicsville, jag vet inte. Alltså, det är en helt annan värld. Jag tror att jag tänkte inte så mycket på det, men jag kände inte att jag hade så mycket hinder. Det var okej att vara pojkflicka. Det var okej att vara tuff och ta för sig och göra saker som kvinna. Det är starka kvinnor där. Det är bondesamhället där kvinnor är ganska tuffa. Så ja, jag vet inte. Och samma i Tensta, skulle jag säga. Det är tuffa kvinnor där ute. Mm.
Varför tror du det fortfarande finns ett stigma kring ordet? Jag tänker både i vetenskapsvärlden och i praktiken, att det fortfarande är laddat.
Jag tror att det är så här, fördomar om, och okunskaper om vad det betyder och vad en feminist är. Jag tror att det fortfarande lever kvar det här att man hatar män och att någon har ingen humor och är lite bitter. Du vet, alltså, det är den bilden av feministen. Och inte att man vill ha det jämlik för folk. Och sen kan jag säga att feminister ibland gör inte sig själv förtjänst, i och med att alla feminismer är inte lika heller. Det är mycket möjligt för feminister att bete sig dåligt också. Och att det finns lite olika sorts feminism. Så att,
för du har ju ett alldeles eget sätt egentligen att undervisa på. Och att jobba på.
Mm.
Du tar arkitekturstudier från kanske någonting pretentiöst till någonting roligt för att göra det tillgängligt. Vad menar du med det och hur går du tillväga?
Jag brukar prata om idéer jag har jobbat med. Jag brukar prata om att ifrågasätta seriositeten i ämnet, i yrket. Många gånger är arkitektur är gjort av väldigt privilegierade människor. Det finns alltid någon som bestämmer vad är seriös. Vem kan vara seriös? Och det är lika med vad som är bra. Vad är det som är korrekt? Vem kan vara den personen som gör något bra och korrekt och värdefullt? Och det jag gör är att jag vänder på det och jag håller på med det som är oseriöst. Och jag, alltså, mycket av det är att göra det tillgänglig. För alltså, jag är en som kom in till yrket och ämnet utan någon konstnärlig bakgrund. Mina föräldrar håller, alltså, de vet knappt vad jag håller på med. Du vet, jag kom in med utan det här kulturella kapital som man ska ha.
Mm.
Det är fortfarande så att väldigt många arkitekter har en viss bakgrund och har en förståelse som inte alla har. Och sen när man kommer in och studerar arkitektur, det nästan tas för givet att man förstår någonting. Så att jag tänkte att arkitektur mår bra av att kanske ifrågasätta de värderingar som alla tar för givet. Och genom att säga okej, men vad är det som vi värderar och vad ligger bakom de värderingar? Och oftast är de kopplade till alla olika makt, olika sorts system av makt.
Mm. Och nu när du berättar det här, för du frågade mig i början innan vi började spela in varför jag bjudit hit dig.
Yeah.
Och jag tror det väldigt mycket också beror på att jag känner igen mig i dig väldigt mycket. Mm. Och i sättet du har tagit dig an arkitektur. För att det där kulturella kapitalet hade inte jag när jag började med stadsplanering. Mm. Jag kände mig väldigt vilsen.
Mm.
Mitt perspektiv var, inom citattecken, förortsperspektivet. Yeah. Eller miljonprogramsperspektivet.
Yeah.
Och det var en fördel för mig. Men det blir också någonting som folk exotifierar utifrån.
Yeah.
Vilket är en helt annan konversation, men det är intressant det du säger verkligen.
Men jag har märkt just under pandemin hur mycket energi jag fortfarande, alltså även om jag är vit, middle-olders, middle-class, utbildad kvinna, men ändå hur mycket energi jag lägger på att passa in när jag är på KTH eller i stan, alltså i de cirklar. För att när jag sitter hemma och jobbar och kan slappna av och behöver inte vara, du vet, på.
Mm.
Jag märker hur mycket energi det tar. Mm. Och också att jobba i ett andra språk. Alltså det är inte mitt första språk.
Verkligen. Och det där är också jag gjorde liksom en pakt med mig själv för några år sedan att jag ska aldrig mer gå in på en arbetsplats och anstränga mig för att passa in. Och det kräver väldigt mycket att ta det beslutet. För att man riskerar också väldigt mycket.
Mm.
Men att jag har ofta känt att jag upplevt som den här som är högljudd eller rör armarna när hon pratar. Ja. Eller har annorlunda perspektiv. Och det kräver mycket att gå in i ett rum där man på ett sätt liksom inte. Man kanske passar in, men den där känslan finns inte där. Och det har gjort mig mer avslappnad. Men jag tänker ändå varje gång jag går in i ett mötesrum att så här, jag ser inte ut som alla andra.
Mm.
Varför ser det ut så i våran kår?
Mm.
Och det kräver en annan typ av energi också. Men det känns mycket skönare att vara avslappnad.
Mm.
Och känna så här, men jag skiter faktiskt i om någon uppfattar mig på ett sätt som de inte tycker om.
Mm.
De vänjer sig. Eller jag måste göra så att de vänjer sig. För det kommer komma fler som jag sen. Mm. Och man måste liksom sparka in de dörrarna på något sätt.
Men det är också hur man uttrycker sig. Ja. Alltså jag är väldigt direkt.
Mm.
Men det är inte riktigt så svenska funkar. Så det är lite så runt omkring saker hela tiden. Och det, så pratar jag inte. Mm. Så att, det kan också bli lite... Ja.
Konflikt.
Ja, det tas emot på ett fel sätt ibland. Mm. För att man säger saker, men nej, så tycker jag.
Mm.
Men det är inte riktigt så alla gör.
Nej.
Så jag har lärt mig kulturen.
Mm.
Men det betyder inte att det är inte frustrerad längre.
Nej.
Så.
Jag vill prata om det du sa om makt. För att vi kan prata om det liksom hur vi arbetar utåt i projekt eller i skolan. Men också hur kulturen på en arbetsplats är. Att de liksom de går ihop och man pratar sällan om hur det krockar. Eller representation. Är vi representativa i arbetsgruppen? Mm. Då kanske projektet blir annorlunda.
Mm.
För du har tidigare sagt till mig att arkitektur har varit sen med att ta upp makt och genus.
Mm.
Varför är det viktigt för dig att ändra på det sättet som
alltså vi lär oss på? Det har hänt väldigt mycket under den senaste tiden skulle jag säga. För att när vi, alltså jag och några kollegor började så var det...
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Kanske mer än 10 år sedan nu. Det har hänt mycket. Förut så kunde det vara endast manliga lärare, endast manliga referenser, alltså arkitekter som studenterna får se, endast manliga föreläsare, endast manliga jury som sitter i design jury och bedömer. Alltså, och det har luckrats upp väldigt mycket. Och sen finns det mer forskning nu. Men det är fortfarande lite provocerande att säga att vi ska... Alltså, jag tror genus har kommit in nu. Genus och hållbarhet, den är lite trend nu. Den har kommit in och den är inget problem. Men om man pratar om ras och rasism... Det har vi inte nått, alltså på något sätt. Och det behövs nu mer än någonsin. Jag har bjudit in, i år bjöd jag in en jättespännande par arkitekter som heter Y Think Tank. Och de föreläste för årskursen, för årskurs 2. Och de har gjort en manual för antirasistisk arkitekturutbildning.
Mm.
Och har lagt upp det på webben och man kan ladda ner och använda den. Och det tycker jag att alla skolor ska ta till sig och verkligen applicera den. För den är användbar och den är väldigt bra och den går igenom allt. Men... Frågan är, vem gör det, hur gör man det, när gör man det, vilka resurser finns för att göra det istället för att lägga till diversity på en jämställdhetsplan.
Mm, precis. Ja. Men för hur tar man sig an då ras i förhållande till arkitektur?
Alltså på samma sätt skulle jag säga väldigt lik genus och feminism. Alltså man kan börja fråga sig, alla runt omkring mig vit, varför det är. Mm. Alltså varför är de flesta lärare, alltså ser alla ut, samma ut. Alltså nu börjar det rekryteras lite mer varierande studentgrupp, vilket är fint. Men sen möter de en institution som är mestadels vit medelklass. Och det är samma sak om du är kvinna och möter alla män. Det finns ingen, alltså, du ser inte dig själv någonstans. Bara i representation, men sen också i mentalitet, i hur, alltså, erfarenheter, lite som du säger, att förstå och känna igen sig. Jag tror att även hur man pratar kring sitt arbete på lite olika sätt, det tror jag att man måste gå igenom vilken sorts projekt man gör. Till exempel skickar alla ut i förorten och gör någonting. Alltså det finns många områden som man kan börja titta på och säga, okej, vad är problematiskt här? Och hur gör vi? Alltså, och i den här manualen så finns det väldigt... alltså det är en väldigt bra checklista att börja säga, okej, nu ska vi... titta på hur vi gör och var finns det problem.
Mm. Och då måste det ju finnas en vilja.
Ja,
någonstans.
Men det också måste finnas resurser. Mm. Alltså jag kan säga att på skol, alltså i tjänsten, det är väldigt mycket man ska klara av redan nu. Och sen att säga, åh, men förresten, du ska också göra det här. Mm. Det måste komma lite stöd för att göra det arbetet, för det är ett arbete.
Och jag tänker att det är så roligt, för varje gång jag försöker skriva intersektionalitet i Word så blir det fel. För att det ordet finns inte inlagt där.
Ja, ja, ja.
Och jag försöker få in det i arbetet.
Mm.
Kan inte du förklara utifrån ditt perspektiv vad det är för någonting och hur du jobbar med intersektionell feminism?
Intersektionalitet är en term som egentligen har feminister som Audre Lorde hållit på med det sedan jättelänge, men kanske inte använde det ordet. Och sen en person som heter Kimberly Crenshaw myntade den termen. Och det betyder att man tittar på olika system av makt som interagerar med varandra. Så det är inte bara jämställdhet. Alltså, jag tycker vi fastnar lite här i jämställdhet mellan män och kvinnor, och det handlar om genus. Men den antar att det finns en binär uppdelning. Intersektionalitet skulle titta på, okay, vad är din bakgrund, alltså klasstillhörighet, eller om man har, vilken ekonomisk möjligheter har du, vilken utbildning har du, vilken hudfärg har du, vilken etnicitet har du, alltså alla de här sakerna som kan påverka en och som kan spela in samtidigt. Allting, alltså du påverkas av alla möjliga maktsystem. Och intersektionalitet tar upp att man kan inte bara titta på en av dem. När man tittar på bara en av dem, då är det troligt att man missar de andra sakerna som händer, eller till och med förtrycker någon annan för att man inte vill se de andra sakerna. Så att det kan också gömma saker som händer. Så det är att vara medveten om alla de här olika samtidigt. Det är lite som jag berättade om den här manualen. Att börja titta på hur de olika faktorer påverkar det man gör, vilka beslut man tar. Om man går in bara med att jag ska göra det jämställt, då kanske man missar att det är inte riktigt det som är viktigt här i den här situationen. Det är någonting annat som håller på. Så det är att ha lite mer medvetenhet kring de olika system och vad det kan påverka i olika situationer.
Mm. Och varför är det viktigt att ha det breda perspektivet?
För att annars förtrycker folk. alltså folk, det är för att det ska vara rättvis för folk och att man ska inte skada människor. Och att alla ska ha möjligheter. Att det ska vara möjligt för människor att göra saker de vill och lära sig saker de vill. Och, alltså, om jag tittar på utbildningen. Jag tycker man måste vara medveten om det för att också har en förankring i det som är vardag för folk.
Jag tänker så här, om man inte har det här perspektivet under utbildningen, om man inte själv har varit en tänkande person på det sättet, hur ska man, om vi tänker konkret när vi går in i praktiken, hur ska man få in det i arkitektur och stadsplanering i projekt?
Mm.
Det är typ svaret på
ja,
det... som alla vill ha.
Okej, nu ska jag berätta svaret. jag tänker dels, alltså jag vänder mig innan vi började, jag pratade om böcker. Jag vänder mig många gånger till litteratur och till böcker, och det finns så många smarta människor som har skrivit och gjort väldigt mycket information tillgänglig för att hjälpa oss tänka på andra sätt. Där skulle jag säga att feministisk teori, queer teori, är intressant och ett bra sätt och väldigt lätt sätt att ta till sig nya sätt att tänka. Och det är lite därför jag jobbar med vissa projekt som jag håller på med nu, för att göra det tillgängligt för folk som kanske inte är så vana vid att läsa teori, eller kanske är lite rädd för, du vet, kritisk teori eller någon akademisk text. Att göra det så att man kan ta till sig och lära sig någonting och använda den faktiskt. Att det inte är något abstrakt som bara forskare håller på med.
Mm. För du har gjort ett sånt projekt, en fanzine med Sara Ahmeds texter.
Ja.
Vem är hon, och berätta lite om det projektet och varför du just valde.
Det är det jag håller på med nu, och det kommer en ny snart. Jag älskar böcker och jag vill gärna göra fler. Så jag tänkte att jag hade en kurs på arkitekturskolan, och jag tänkte okej, jag använder den för att vi ska framställa en bok som alla andra kan använda sig av. Så studenterna och jag läste en rad texter från Sara Ahmed, som är en feministisk och queer och antirasistisk teoretiker. Vi läste det hon har skrivit från 2004 fram till nyligen 2017. Så vi läste en bred urval av hennes texter. Vi jobbade på att koppla den texten som hon skriver till faktiska vardagliga situationer av en arkitektstudent. Sen ville vi ge ut den som en fanzine som man kan ladda ner. Man behöver inte köpa någonting. Alla kan få den, och den är lite så här lätt läsbart, och formen är grafiskt lite rolig och inte den här seriösa akademiska texten. Alltså, det finns till och med en recept för en tårta som vi lagade under seminarier, och vi hade fika varje seminarie. Det är någonting som gör att vem som helst egentligen kan läsa och förstå vad hon pratar om. Och just nu håller jag på, jag tänkte att jag vill fortsätta med den idén, så att det blir en serie fanzines. Det finns en serie som heter Thinkers for Architects av en riktig seriös akademisk förlag.
Mm.
Men det fanns en kvinna representerad som thinker, som har något att säga till arkitekter, och det fanns, tror jag, en person som inte var vit.
Mm.
så det var en väldigt dålig representation. Så jag tänkte att vi ska göra den feministiska serien. Och just nu håller jag på med en samarbete med Afaina de Jong, som är arkitekt i Amsterdam. Och Afaina har varit väldigt generös och bjudit in mig som författare och pratat med vissa grupper. Och gjort en bokklubb med mina böcker. Så nu gör hon nästa fanzine om Audre Lorde med sina studenter i Wien. Och vi hoppas att den ska, jag ska göra redigering och layout under sommaren. Så att kanske till hösten har vi den. Och sen har vi tänkt att vi gör en till på hösten om kanske Nirmal Poar. Ja.
Vart hittar man de här? Eller den första som är i alla fall utgiven?
Den har jag lagt upp på KTH Diva databas.
Mm.
Och där finns det PDF som man kan ladda ner. Och det finns båda en digital version som man kan läsa på platta eller någonting. Men det finns också printversionen, så man kan faktiskt skriva ut sin egen fanzine. Mm. Och det finns instruktioner för hur man gör den.
Just det. Och vad söker man då för att hitta den?
KTH Diva.
Mm.
Och sen Ahmed för Architecture Students.
Jag brukar alltid avsluta poddavsnitt med fem snabba, men idag tänkte jag testa, för jag tänker så här, du bor i Tensta och då måste du kunna slang.
Åh nej, jag kan inte.
Så jag tänker att jag ska testa dig med några ord, och du har fått svarsalternativ också, så jag har varit snäll.
Okej. Jag kan ingenting, jag kan säga det bara.
Vi ska se om du ska få slipa dina skills sen efter
det här. Ja, det behöver jag.
Och det första ordet jag har tagit är Gary. Betyder det A, vad gör du? B, tjej? Eller C, en dryg person?
Tjej.
Mm, ser du? Du kan. Du har lite koll. Andra ordet är Delhi. Betyder det 1, dela? Betyder det B, dum? Eller C, delaktig?
Jag vet att det är i en av dina låter.
Mm.
De olika?
Dum, dela
eller... Dum.
Mm, dum. Mm. Yes. nummer 3, Sjönne. Betyder det en skön person? Betyder det hej? Eller betyder det snubbe? Eller kille?
Säg ordet igen.
Sjönne.
Alternativen igen.
Skön person, hej eller snubbe?
Hej.
Nej, snubbe. Nej,
snubbe. Mm.
Du är ändå 2 av 3. Ja. Och du ska få ett sista ord här som är Allan Ballan. A, det beskriver en specifik plats. B, någon som försöker vara tuff. Eller C, att äta.
Någon som bara är tuff.
Mm. Mm. Bra. Du kan andas ut. Du kan mer slang än vad du trodde.
Ja.
Brady, tack så jättemycket för att du kom idag. Superroligt att få prata med dig.
Tack verkligen. För inbjudan. Det var trevligt.
Jättetack. Och kolla upp den här fanzinen som Brady pratade om på KTHs hemsida. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.